Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Ja, då hälsar vi välkomna till podcasten Fantasipanelen, som är då ett program där vi sammanfattar veckan som har gått, men även blickar framåt och tar en titt på helgen som kommer och lite sånt. Och till vår hjälp så har vi som vanligt en panel som man kan gissa av själva namnet då. Och vi ska ta och presentera den panelen som vi brukar. Det är ett återkommande inslag som är väldigt uppskattat. Det vi berättar lite om panelen. Vi har till exempel Johanna Wagrell här.
Ja, tack. Hej.
Välkommen.
Tack så mycket.
I princip som vanligt kan man säga att du är här.
Det kan man säga.
Det har blivit så.
Ja.
Och det är ingen som är ledsen för det.
Nej, det hoppas jag inte. I sådana fall får man ta det med mig privat.
Ja. Känner jag. Det är bara att höra av er till Johanna och säga sluta vara med i fantasipanelen.
Lägg av nu, det har gått för långt.
Ja. Mm. Du är en skämtis helt enkelt.
Japp.
Mm. Så man kan gå och kolla på när du skämtar och så vidare. Mm. Och så har vi Anders Sparring här.
Hej, hej.
Välkommen.
Tack.
Hur står det till med dig?
Jättebra.
Och det man kan se om det är att till exempel att du också är inte så liten skämtis. Du är ganska lång.
Ja, 2 meter.
Ja, 2 meter lång. Mm. En 2 meter lång skämtis som också är manusförfattare.
Ja.
Och barnboksförfattare.
Ja.
Och du har en humorklubb.
Precis,
flera?
Jag har en humorklubb tillsammans med Nisse Hallberg. Anders och Nisse presenterar De fem sinnena, heter den. Nere på Cantina Real på Lindvallsgatan i Hornstull.
Och jag har faktiskt varit där och skämtat och kan berätta att det är väldigt roligt att gå och titta på den här klubben, för att folk får hitta på liksom nya skämt på ett givet tema. I det här fallet De fem sinnena.
Precis, och du var också väldigt rolig.
Ja, så att säga. Ash. Hur rolig...
Du var rolig. Du var 7 på en 8-gradig skala.
Ja, det är bra. Det är ganska bra. Och så har vi Anna Salin. Välkommen tillbaka.
Tack så mycket.
Hur står det till?
Det står jättebra till. Väldigt tillfreds.
Mm. Man kan säga att du är lite av en Twitter- och Instagram-komiker.
Ja, om man vill kan man säga det.
Du kanske inte skulle säga det. Men om man ska förklara så är du väldigt rolig på de här sociala forumen. Medierna.
Jag gör mitt bästa.
Ja, ja, det räcker. Man kan inte, vi begär inte mer. Men du har faktiskt varit och på scen skämtat dina Twitter-skämt.
Ja, precis. Jag testade att köra dem live för några veckor sedan.
Ja.
På Oslipat. Det är en jättetrevlig klubb, så där tycker jag man ska besöka. Det var jättekul. Mm. Jättebra publik.
Ja, det är väl en hyfsat bra presentation av panelen kan jag tycka.
Jag tycker det var en 7 på en skala av 8.
Mm.
Det är där jag brukar vara någonstans. Mm. Hörrni, då kör vi igång. Mm, det är ju så att det börjar dra ihop sig för SM i rapmusik, alltså rap music, så är det sån här svensk mästerskap. Bland de tävlande så återfinner vi rappare som den här den gamle smutsige jäveln, Isbit och 50 öre bland annat är med. Är någon annan som har någon favorit i startfältet?
Familjen Korgblommiga har jag, gillar jag. Mm. Tycker jag. Bra. Mm.
Hårda. Jag gillar Vilja är. Mm. En ganska subtil och svår rap. Och sen så gillar jag också All Time and Aaron Tops jättemycket.
Just det. Mm. Han är ju
stabil.
Stabil.
Jag tycker om den här Öga och Öga. De svenska rapparna, ja, Öga och Öga. Det var lite tråkigt att han, den sömniga DJ:n, inte kunde komma i år. Han ställde in, kan ju vara att han blev för trött. Mm. Men lite, sen tycker jag att det är kul att Petter kommer också.
Just det, han är med. Han är bra på rap.
Det är kul med rapping på det viset.
Det som vi kanske ska berätta för dem som inte känner till svenskt mästerskap i rapmusik, hur det går till. Om det...
det är ju helt vanlig friidrott.
Egentligen, precis. Så själva musicerandet har ju, är ju egentligen lite ställt i bakvattnet.
Ja, det är det som är, det som är lite kontroversiellt med det här. Det är ju ingen som har tränat friidrott av de här någonsin. Nej. Så att det blir ju väldigt mycket skador och... Mm.
Oerhört.
Trist att kolla på också.
Ja, eller det är nästan lite obehagligt, den här stavhoppsdelen. Mm. Blir ju väldigt svår och obehaglig. Men spännande givetvis också för publiken.
Men det är ändå på något sätt, det blir bättre underhållning än friidrotts-SM när friidrottare ska rappa. Ja. För det är ju inte kul.
Det är olidligt.
Det är olidligt.
Det finns det något värre än dålig rapmusik, brukar jag och många med mig säga. Och de ska, nu ska vi, det är kul att hoppa över hindrena, och så de rappar om liksom, är fortfarande om friidrott, vilket ju ändå är så att de som gillar friidrott ändå får någon valuta.
Mm. Som det gamla uttrycket, jag ser hellre någon som springer 400 meter väldigt, väldigt långsamt än att se någon rappa om friidrott. Mm. Det kommer ju från någonstans. Precis. Så där får man ju verkligen se.
Ingen rök utan eld vad gäller det ordspråket.
Precis.
Men hur tror ni att det kommer så att säga sluta i slutändan? Ja, vem vinner?
Det ofta så är det precis som i vanlig idrott, någon från USA som vinner.
Och, de här Spring DMC.
Ja, precis. De har ju tränat friidrott också. Så de har ju ett försprång, kan man säga. Det är ingen ordvits, utan de är ju också väldigt snabba. Ja. Mm. Och de rappar också väldigt snabbt. Och det hör ju ofta ihop. Alltså artister som rappar långsamt och springer inte så fort. Och det har med pulsen att göra med. Om man har långa eller korta fibrer, muskelfibrer i.
Men vad heter han som brukar hoppa så där långt då? Han är också en liten förfavorit. Han hoppar väldigt långt. Mm. Är det iskuben där?
Ja, han är en sån superlånghoppare. Mm.
Och Sir Jamsalot brukar ju också prestera.
Precis.
Han presterar när det gäller.
Ja, jättedålig på kula, jättebra på hoppa.
Men då, ja, vi får väl se egentligen hur det går. Så får vi väl gå dit och heja som alla andra.
Ja, absolut.
Så, och göra så att alla gör så gott de kan. Vi går vidare. Det är ju så att det har varit en liten skandal, en större konflikt i veckan som jag tror inte någon har missat. Det har varit en vild emoji-konflikt. Det är så att den lilla pussmuns-emojin är i storbråk med gråtskrattande katt-emojin på grund av pussmuns-emojin snackat skit om gråtskrattande katt-emojins kille spök-emojin. Mm. Är väl en enkel sammanfattning. Sen är det mycket annat som ligger och gror.
Men det där, jag tror inte att man ska bli så oroad av det där, därför att emojis är ju strikt hierarkiska. De uttrycker sig med dominans, underkastelse. Och om det är någon som kommer in och säger någonting, så handlar det egentligen bara om att återställa ordningen, och så låter det värre än vad det är.
Fast också, jag kan ändå hålla med pussmuns-emojin, för att den har ju sagt att spök-emojin är en jävla drama queen. Mm. Och det är ju helt jävla rätt. Jag känner liksom, så fort om jag säger att jag är lite förkyld, då ska den där och så här, och tycka att det är jättehemskt på en gång. Mm.
Fast tror inte du att det också är för att ta lite drama från den här skrattgråtande emojin, som ju ofta dyker upp just när man har skrivit någon som kanske inte är så roligt, utan mer kanske en ursäkt för att man har misslyckats lite grann? eller försökt få ihop något roligt, då dyker den upp och ska skratta och det ska gråtas.
Och man vet ju inte, är det så roligt så att den gråter eller är den så ledsen så att den skrattar?
Men det är väl också det att den är ganska otydlig på den punkten, att den skulle kunna delas upp i en, alltså det skulle kunna bli tydligare.
Ja, sen dyker den ju ibland upp och man säger liksom att ja, min mormor dog i förrgår, och så plötsligt är den där, och då, då blir man ju jätteosäker om det är någon som skrattar så den gråter för att min mormor är död, och det känns inte det något kul.
Nej. Din mormor var ju den här flamenco emoji.
Precis.
Så ja.
Det är jättetråkigt. Ja.
Som ju många nu också, det är trist eftersom du har din mormor, som många nu utnyttjar genom att få den att dansa, och sen lägger man till den här lilla vindilen efter så att det ser ut som en musprutt egentligen.
Ja. Mm.
Just det, det är så det.
Det blir lite osmakligt.
Ja, vet ni förresten är att emojis är ju från början gamla hieroglyfer som nu är lite lyfta ur sitt sammanhang, men de här tre ihop, och det har liksom ingenting med bråket att göra, men de här tre emojisarna ihop betyder ju varning, förbjuden infart.
Mm.
Det kan vara lite kul att tänka på, för det blir också ett negativt budskap. Så,
ja, men kanske är det därför som det har blivit den här soppan. Man vet inte. Nej.
Det är klart det blir jävel när det blir mycket känslor. Och emojis är ju känslor.
Sprutar av känslor. Sen kommer jag höra att Trafikverket eventuellt kommer att börja använda dem igen då, som trafik. Skyltar. Och det känner jag kommer bli jätteförvirrande om man inte kommer överens då, att till exempel gråtskrattande emojin, att det betyder kanske att det är någonting som är dumt, utan att man kanske tänker att ja, men jag ska åka ut över den här kajkanten.
Oj, vad jag kommer skratta.
Ja, precis. Mm. Och så är det precis tvärtom.
Ja.
Eller att lilla spökemojin betyder huvudled.
Ja.
Mm. Många säger ju att emojis inte har i trafiken att göra överhuvudtaget.
De är ju en pixel tjocka.
Ja.
Vilket gör att de syns ju bara från ett håll. Och det är ju jättefarligt i trafiken. Alltså det, så att det, är ju, det handlar om att de måste gå upp åtminstone fyra då.
Ja.
Så att de syns från alla håll.
Och bilda en emoji-kub.
Exakt. Mm. Eller egentligen åtta då. Eller sex. Så att de, en kub så att de syns uppifrån. För de är ganska låga. Så att, alltså du kan ju trampa på dem.
Jättesmå.
Ja. Ja.
Det är inget supersystem
trafikmässigt.
Nej, det är det inte.
Så det är lite,
man har ju pratat om att förstora upp dem till normal storlek, men de är också extremt lättkränkta. Och de menar på att vadå, är vi inte tillräckligt stora som vi? Och
så varför ska vi anpassa oss?
Ja, precis.
Kan för att vi samhälle där vi också är med.
Ja.
Pressen har ju älskat att rapportera kring den här konflikten som har varit. Känner ni att det är emojis offentliga personer verkligen, eller är det här någonting som vi liksom kan vara, måste vi få veta allt det här?
Ja, vi är ju uppenbart intresserade. Jag tycker de syns ju väldigt många offentliga sammanhang. Jag tycker de får hacka i sig att vi är intresserade och lägger oss i det, tycker jag.
Ja, de för ju vår talan, och då känner jag att man måste kunna få kritisera dem. Det måste ju finnas en insyn på det sättet. Det tycker jag.
Det kanske är så helt enkelt att de får stå ut.
Det är för smileys.
Ja.
De är ju knappt accepterade längre. De är någon slags andra klassens medborgare.
Det har gått lite rykten om att det var de som startade det här bråket också.
Ja, jag har också hört det.
Men jag hörde att det var den här glada bajshögen som trollade hela bråket. Han älskar ju skitsnack, den där. Eller den. Jag vet ju inte om det är en man.
Det kan vi väl nästan utgå ifrån, tror jag.
Ja. Nej, men så den var ju igång.
Nej, men smileys är ju lite av en fattigmans emoji och har väl lite komplex för det, kan man väl tänka att det är därför som de är lite i underläge.
Absolut.
Och lite snobbighet tycker jag ändå är över smileys, att det ska vara liksom bättre för att det är liksom svartvitt och sådär stilrent.
Och viktigt vem som är först och hit och dit.
De är lite, så precis, de är lite old school fascister på det sättet.
Ja.
Det är lite vad finnar är i kultursverige. Alltså finska kulturpersoner i kultursverige.
Jag skulle säga att de är lite samer.
Det kan de också vara, ja.
De var här först, ganska lätta att kränka.
Och det föder upp renar.
Ja, exakt.
Så det finns många, många likheter.
Mm.
Vi ska gå vidare. Jag ska bara säga det att alla smileys är ju såklart inte bara skit. Den här som är med ett P som sträcker ut tungan lite så här. Han är jävla skön smiley.
Absolut.
Går vi vidare. Jo, det ska bli lite politik här nu. Det är ju nämligen så att återigen så har ju då det här partiet som då är kritiska, eller kattmänniskokritiska är väl egentligen det man säger för att det ska låta fint. De heter ju till och med kattmänniskokritiska partiet, KMP. Och de har hamnat lite blåsväder för att det har ju då framkommit att de har sagt att kattmänniskor bara är jävla tjuvaktigt pack och kör ut alla kattmänniskor och så vidare. Vilket ju såklart, ja, det låter ju hemskt spontant.
Ja, eller från början så jag missförstod det här lite i början, för jag trodde att det rörde sig om alltså kattmänniskor, alltså människor som var korsade med katter.
Ja, nej.
Och då kände jag ju att det skulle ju, det vill man ju verkligen kunna diskutera, för att skulle det finnas sådana människor, hur stora kattlådor skulle man behöva ha? Vem skulle tömma kattlådorna?
Vad skulle man när de får ungar?
Ja.
Ska man slå ihjäl dem då, eller ska man försöka sätta ut annons på Blocket? Eller?
Precis, så då var jag jätteför det här partiet, att det faktiskt behövs lyfta den här frågan. Men nu förstår jag att de bara är efter kattägare. Mm. Och då tycker jag det känns förjävligt, rent ut sagt. Mm.
Men sen är ju kattmänniskor osympatiska ofta.
Mm. Det känns ju som att du hoppar väldigt mycket till att du nästan liksom är med på det här, för jag känner mig
jätteupprörd. Nu tänkte jag på kattmänniskor, de som är korsade.
Ja, fy fan.
Ja. De är
nej, det är för jävligt.
Men sen fast man bara också bra. Ja. Alltså de tar ju råttor, stora råttor kan de ta.
Jag vet inte om någon som har gjort det, jag hatar dem.
Alltså du menar kattmänniskor eller människor som är korsade med katter?
Människor som är korsade med katter.
Ja.
Jag tror aldrig de har gjort någonting egentligen.
Jo då, jag har haft ett gäng hemma.
Men människor som alltså har människor som har korsade med katter hemma, det är alltså de vi pratar om som det här partiet kritiska till.
Kattmänniskor, ja, precis, som älskar katter. Sen tror jag att det är så att de som, alltså kattmänniskor, de älskar katter då till skillnad från hundmänniskor som älskar hundar. Mm. Men jag tror att de här som är korsade, människorna som är korsade med katter, kommer ju från kattmänniskor som älskar katter så mycket, så att de har korsat lite för mycket.
Ja. Men jag tycker ändå jag kan på ett sätt förstå det här partiet, därför att det är extremt provocerande att folk skaffar katt, eftersom det ett är förbjudet att du har ansvar för när de får ungar så har du ansvar för dem. Du får inte göra av med dem. Och de får en 50-60 ungar i kvartalet. Ja. Så det blir väldigt mycket. Förlåt.
Så ska alla de in i skolsystemet. Alla ska in i sjukvården. Det blir mycket. Alltså.
Och kattbidrag. Det blir högre och högre.
Och så pissar de överallt.
Ja.
Mm. Så man kan förstå att det finns en frustration. För har du en granne. Du kanske bor i en villa på 300 kvadrat. Låter ju mycket. Men sen så har du en granne som skaffar en katt. Alltså 6-7 månader efter, då har han 800-900 katter där inne. Mm.
Ja. Men där kan jag också tycka så här, på ett sätt så är det taskigt att säga att de är tjuvaktiga pack. För naturligtvis är det väldigt svårt att klara sig på en vanlig inkomst med den typen av mängd. Liksom.
Ja, alltså grejen att vi hade ju en kattmänniska som bodde grannar med. Hon hade, jag kan ju fan på att hon snattade alltså. Hon är stora kjolar.
Men vad ska de göra?
Skaffa sig ett jobb tycker jag.
Mm. Alltså men klarar man en hel kattfamilj?
De hinner inte ha jobb om man har 9-10 000 katter efter ett år.
Precis. Men då kanske man skulle ha tänkt på det innan.
Mm. Ja, jo det är sant, men det blir för sent väldigt fort. Men
det är inget efterklokt gäng det här, om man säger så.
Ja, du menar kattmänniskohatan? Nej, kattmänniskor, ja. Mm. Ja, precis. Ja, men det är ett efterklokt. De tänker så här, att vi vill ha en katt, det är så trevligt. Men när man har 9-10 000 katter.
Jag känner igen här, är det människor, katter eller katter? Människorna som jag känner mig väldigt, de som får många kattbarn.
Det kanske är lite rörigt, och det tror jag är partiets, att de inte har haft sån succé i de här omröstningarna som de har parti om. Alltså man röstar ju tror jag om olika partier ibland. Och då har det ju inte gått alls bra för det här gänget. De har blivit utröstade flera gånger, får komma tillbaks för att de är liksom bra tv, så att de åker ut enligt spelets alla regler, sen får de komma tillbaks för att liksom förtitta siffrorna, och fansen vill att de ska vara med i programmet.
Däremot så har sköldpaddshatarna kommit in i riksdagen i år. Det var ju rätt bra tycker jag.
Ja.
Alltså jag menar sköldpaddsägarhatarna.
Därför ja, sköldpaddor är inget fel på.
Nej, men de som har dem, ja. det kan vi säga rätt ut. Det är ett jävla pack.
Ja, det är ett jävla pack alltså. Faktiskt.
Nej, men det är inte ens, du kan ju inte ens gossa med den. Du kan inte nussa med den. Du kan
inte... Har du försökt?
Nej, men nej. Man kan ju tänka sig att det låter det... så himla omysigt.
Skulle du ha försökt så skulle du vara en sköldpaddsmänniska. Och det gillar vi ju.
Alltså nu menar inte jag människor som är korsade med sköldpaddor. För det är inget problem
de
med
menar
dem.
Inte jag heller, för de tycker jag jättemycket om.
Vi går vidare.
Japp.
Det är ju så att det har... om det här är politik eller inte, det vet jag inte. Jag är inte så insatt i det här. Men det har kommit en ny lag som riksdagen och regeringen och de har bestämt. Och den här lagen är att det nu är då fritt fram att adoptera klyschor. Man kan hitta sig en klyscha som man tycker verkar trevlig och adoptera den och göra den till sin egen på något sätt. Det här blir väldigt populärt bland kändisar. Förstås haka på den här trenden att adoptera olika klyschor. Och vi ser mycket av det här i tidningar och tv och så vidare. Till exempel så har D-Flex adopterat den här klyschan att ta en sån här semesterbild på sina fötter liksom. På stranden, att man bara ser liksom två fötter. Så den då har han kingat den liksom.
Det är okej. Okay. Det tycker jag är okej.
Okay. Ja, men jag tycker det kan vara lite problematiskt. För att nu har vi det här med Katrin Zytomierska. Hon har ju adopterat Jag är rak och ärlig. Mm. Så att alla från Paradise Hotel nu sitter i fängelse.
Mm. Ja, det blir ju jätteproblematiskt. Och sen speciellt när det går över landsgränser. För det här var ju ett internationellt lagbeslut. Så att den amerikanska skådespelaren Kiefer Sutherland kom ju och liksom roffade åt sig den svenska sommarklyschan. Tänk att man kan sitta ute till klockan 11 på kvällen och det är fortfarande varmt.
Ja.
Så att nu, det kommer ju bli masshysteri nästa sommar om det är en bra sommar.
Ja, det kommer bli svindyrt.
Ja, det kommer inte vara en person utanför fängelset. Och det kommer ju vara ett problem.
Jag var med faktiskt när en klyscha adopterades på Sveriges Television. De har en matsal där. Och då kom han, inte så känd, men meteorologen Per-Erik kom ner. Och det var Spetta. Och då satt han vid bordet och sen så var en annan skripta där. Som var inne i den här foodcourten. Och då ropade han till henne. Margareta, tar du lite citron för det gifter sig så bra till fisken. Och det blev kalabalik. Alltså borta från andra änden så kommer Victoria Dyring, vetenskapsjournalisten, sättande som, och hon bara rosenrasande på Per-Erik av två skäl. Det var hennes klyscha och det var sån jävla klyscha tyckte hon. Så hon körde upp en 4-5 citroner i hans tallrik och det blev väldigt dålig stämning.
Mm. Ja, nej, men det blir ju... Det borde kanske vara någonting som alla får äga och inte att man...
Ja, alltså det har ju varit så fram till nu och det har funkat ganska bra. Så många är ju kritiska till hela upplägget liksom.
Det har varit väldigt mycket problem på arbetsplatser. Jag vet, bara på min arbetsplats så springs det väldigt mycket i korridoren och hyschas. För att det är många som säger, åh jag blir så trött på hösten.
Mm.
Den har ju Leif GW snott.
Det är inte okej att säga det längre. Jag tycker på att det finns en bra flipside på det här. Och det är att man måste vara kreativ och hitta på nya sätt att uttrycka sig på. För till exempel det här uttrycket, det finns inget väder, det finns bara det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder som var okej. Och sen så tog Leif GW Persson, han tog ju det också. Och nu kan man inte säga det längre. Nu får man säga andra saker. Så det väcker ju kreativitet. Va?
Ta på till exempel idag så här. Oj, nu regnar det. Jag kanske ska ta en jacka som passar för det vädret. Exakt. Så jag till exempel morse. Ja.
Och sen är det sagt. Måste man ju säga något nytt nästa gång. Men... Eller adopterade du den klyschan då? För det är en klyscha också.
Det har jag inte gjort än.
Ett litet tips är ju att vara snabb på klyschorna nu och roffa åt sig är ju många som gör.
Vet ni förresten att klyscha är persiska från början? Det är ordet, alltså etymologiskt, det är persiska. Och det betyder liten överkammad flint.
Mm.
Och det är roligt för då, alltså att säga, till exempel att säga då att ja, bilden av en äldre man med liten överkammad flint är en klyscha. Det blir ju egentligen att säga att bilden av en äldre man med klyscha är en klyscha.
Det är som CD-skiva, compact disc.
Exakt.
Disc. Ja. Det blir liksom lite kaka på kaka kan man säga.
Ja, det är en klyscha också, att säga att det är kaka på kaka.
Ja, den får du inte säga längre för den är Per Morberg.
Då är det en krona i swishar man swishar det här till de som Den som äger klyschan.
Ja, den som ägde den innan. Men jag tycker också att det är en positiv grej, tycker jag också kan vara sådana som gamla klyschor, så att det inte glöms bort. För jag hörde att en kvinna, en 55-årig kvinna med två utflugna barn, nu liksom sätter upp klyschan, jag säger ingenting så jag har ingenting sagt, till adoption. Mm. För att det ska fortsätta sägas. Eller, jag kan inte trolla med knäna, som sägs mycket på sjukhus. Det måste liksom adopteras så att folk fortsätter säga det. Mm. Efter att alla sjuksköterskor som har sagt det är döda.
Gud, jag tyckte det var sorgligt att hon hade, att hennes barn hade flyttat iväg från henne.
Mm. Man kan ju tycka då att hon ville behålla den för att hon skulle ha någonting kvar. Men, ja, men så fin är hon att hon, hon vill att den ska leva hellre.
Ja.
Det är lite mörkt här.
Ja. vi ska gå vidare med det populära ämnet tips från panelen. Tips från och vi ska tipsa om lite olika grejer som vi upplevt, som vi alltid gör. Och den här veckan så ska vi rekommendera en varsin konstutställning. Det är lite av en recension och det behöver inte betyda att det är ett tips. Vi ibland ger vi så kallade otips, som vi brukar säga. Där man alltså kanske säger att det här kan är något som man ska undvika, eller så helt enkelt. Konstutställning alltså, Johanna.
Mm. Ja, jag gick förbi förskolan Solstrålen som utställning av Sina Alster, som ska vara inspirerad av hösten, tror jag. De hade liksom satt upp alsterna på fönstret liksom, så gick man förbi som en källarlokal och så går man förbi och så hänger de där. Väldigt övervikt av lönnblad, så att de kalkerat efter ett löv som de har hämtat ut det. Jag kanske inte är rätt person att bedöma det, för jag gillar i och för sig modern konst, men det här tycker jag bara ser slarvigt ut. Det ser jävligt slarvigt ut.
Det skulle kunna våga vara lite politiska, tycker jag. Alltså, ett överkryssat lönnblad till exempel.
Ja, nej, men det var ingen som hade varit så kreativ, utan de hade helt enkelt ritat så att det blev liksom krita, och så ser det ut som ett lönnblad, och så hade de ibland skrivit sitt namn väldigt stort på. Väldigt stort, så det liksom tog över hela.
Lite skrytigt nästan. Ja, liksom.
Så jag vet inte. Det är ju kul att det finns konst som är tillgänglig i samhället, för man går ju bara förbi. Det här är midsommarkransen, man går förbi det här fönstret och då får man ju se de här alstren.
De har ju fått mycket kritik, den här konstgruppen, för att vara lite så här blaha, blaha.
Larvig,
ja. Att det bara är liksom...
Och att de gör samma saker allihopa, det tycker jag är märkligt. Så att man inte liksom försöker
sticka ut lite, ta sin konst på allvar.
Ja,
precis. Ja, de är väldigt likriktade. Men det finns en bra grej med det här, det är att skiten inte kommer hem till familjerna.
Mm.
Att de blir kvar på stugan.
Mm.
Mm.
För det har jag varit med om så mycket, det kommer hem så mycket dynga.
Dålig konst,
och det är dels dåligt arbete med material. Det är väldigt, väldigt tekniskt dåligt och tematiskt hopplöst, ibland rent rasistiskt.
Mm.
Alltså det var till exempel, vi hade varit på Kanarieöarna, jag och min familj. Och då var det en familj från Guinea-Bissau där, och de arbetade, de sålde klockor på stranden. Och då hade min son avtecknat dem då, 4 kolsvarta streckgubbar och guld.
Mm.
Brände skiten på balkongen alltså. Han grät ju naturligtvis, men jag sa, det här är inte okej.
Men ibland måste man sätta ner foten. Det var ju någon på den här förskolan som hade tagit något löv och bara ritat ett kryss. Alltså han hade liksom inte.
Men
Robin hette han.
Jag tycker man kan också tänka på att de har ju fått otroligt mycket kritik, men jag tycker man ska tänka på att det här är ju dagisbarn också.
Hur menar du då?
Men alltså de är ju inte liksom färdiga och ha liksom kritiskt tänkande och...
Good point, men då tycker jag så här, när man är färdig och har kritiskt tänkande, då är det fritt fram att göra vad man vill, men när man går på dagis, då ska man fostras.
Mm.
Det tycker jag.
Och vadå alltså, färdig? Ja, det är väl just det som är problemet. Det här var inte färdigt.
När min son föddes skulle jag ha ett fotavtryck. Han sparkade till, det blev ett skitdåligt fotavtryck. Mm. Usel från början.
Dålig leverans från dag ett. Det är väl det som det känns som också. Alltså att de ska liksom tvinga på sin konst. Det är uppsökande konst. Det är inte som att man själv går och kollar. Utan det kommer liksom i ansiktet på en.
Förlåt, alltså, jag vill bara säga så här. Om du lyssnar nu, min son. Jag har ju 2 söner. Jag pratar alltså inte om dig utan om din bror.
Ja, precis. Ja, men vad bra. Men då, det kan man väl säga var ett klassiskt otips då. Ha inte vägarna förbi midsommarkransen.
Nej, alltså om man är där och går förbi så kan man ju kanske slänga ett öga och bilda sin egen uppfattning. Men jag skulle inte gå förbi igen. Om jag säger så. Jag tar omvägar som det är nu.
Men om jag säger så här, det är ju inte gratis.
Nej, precis. Eller...
Eller så kan det vara gratis.
Det kan vara gratis. Det beror på om man vill betala eller inte.
Ja, precis. Det är självkostnadspris. Anders?
Jo, jag har mitt tips är på Thielska galleriet i Stockholm på Djurgården. Så från och med den här veckan och 3 veckor framåt så har Riksförbundet Fot- och munmålarna en utställning som heter Med fot och mun. Där man har bjudit in alltså vanliga etablerade konstnärer att prova på fot- och munmåleri fast med händerna. Ja. Så det är en jättefin utställning, jättefina grejer har de gjort. Och faktiskt, vissa av dem är bättre än fot- och munmålarnas grejer.
Intressant teknik att de liksom får prova på det här men ändå inte så pass svårt som det skulle kunna vara.
Nej, och det är också, nej, det hade ju varit omöjligt.
Alltså att de får prova på det men ändå inte.
Ja, det, precis.
De får men de är imponerande att de lär sig så fort, tänker jag. Att man provar på, sen är de bättre än vissa på en gång.
Ja, det är, men det är ju också väldigt skickliga. Det är ju som Lars Jonsson till exempel. Ja. Fågelmålaren från södra Gotland. Ja.
Men sen det är jag ganska... Inga dagisbarn här inte.
Nej, det här är bra. Det här är riktigt bra. Och det är, man kan, ibland tänker man sig, är det verkligen målning eller är det fotografi? Alltså så bra är det. Jättebra.
Så det är jättelikt.
Ja.
Det är sånt där som är jättelikt.
Väldigt likt.
Likkonst.
Men ja, alla motiv är antingen händer eller fötter.
Det där är en vanlig missuppfattning. Det stämmer inte. Utan det kan vara vad som helst. Men däremot men det kan vara till exempel ett hörn av ett rum som man målar i perspektiv, jobbar med. Men däremot så är det då att man ska ju måla fötterna eller munnen. Det är det.
Innan man målar det andra konstverket.
Efteråt. Men sen är en annan kul sidoutställning också. Det är när fot- och munmålarna själva, det är ju folk som målar med munnen eller foten. Då har fotmålarna provat att måla med munnen och munmålarna med fötterna. Och det är jätteroligt. Det kan man gå in och skratta med, för det är så dåligt. Det är ju helt värdelöst. Alltså.
Ja, de är inte lika bra som de andra konstnärerna som kan gå in och bara direkt anamma.
Men jag såg ju att de hade något typ av performance också där de gjorde så att en fotmålare och en munmålare målade varandras. Alltså fotmålaren målade munnen på den andra. Det var två fotmålare som, och sen målade den andra målade munnen med fötterna. Mm. Alltså i någon slags 69.
Ja, det finns ju, det är roligt att du säger det, för det finns ju en form, det finns en riktning inom pornografin också som är fot- och munmålare som målar varandra medan de
lite mer artig form av pornografi.
Ja, fast den är ganska stor.
Jag vet att Lars von Trier var inblandad i det där och gjorde någon form av sån film som blev ganska kritiserad, men jag tycker att han ville väl liksom, han siktade högt.
Ja. Fot- och munmålare.
Just det. Men det var ett bra tips.
Ja, det är inte gratis, det kostar 160 kronor. Ja. Men det är värt.
Ja, det låter som en säker investering som kommer att bli värd 200-250 kronor om några år.
Absolut.
Att ha sett det här.
Absolut, bra avkastning. Mm.
Vi går vidare till Anna.
Ja, jag har faktiskt en väldigt intressant och också gratis utställning som heter Levande tavlor. Och det är en konstutställning som pågår i valfri villa förort om sent om kvällarna. Man ses en grupp mörklädda människor och så går man helt sonika runt i folks trädgårdar och kollar in genom fönstren. Och det är verkligen skithäftigt att se hur de rör sig där inne. Och det är som ibland äter de, ibland så tittar de på tv, ibland bråkar de och ibland så kanske de råkar titta ut. Och då blir det ju väldigt mycket liv då i bilden. Jättespännande, det är verkligen någonting jag kan rekommendera. Och det behöver egentligen, alltså första gången då var jag på själva utställningen. Men sen så skapade det där någonting av behov, så att nu har jag börjat freestyla lite runt själv på kvällarna. Och man kan ju också tänka sig att man tar med sig en steg och så kör man in i stan bara i vanliga våningar. Mm. Det är ju egentligen bara fantasin som sätter gränser.
Gud vad spännande.
Får jag fråga, finns det ismer inom det här?
Alltså det är ju realismen som är störst givetvis. Men det beror ju på vilka fönster du kollar in igenom skulle jag säga. Det finns ju, om du kollar in hos Andreas Klerup så blir det ju någon form av vild dadaism. Mm. med ganska våldsamma inslag ibland. Mm. Eller så sover han bara, och då är det ju mer genrealism.
Ja.
Det här låter ju som konst i dess renaste form, ja, skulle jag säga.
Ja, det skulle jag säga att det är. Och det, liksom, det är ju aldrig samma. Det är ju kanske det konsten hela tiden strävar efter.
Ja. För många känd konst är ju samma. Den ser ju likadan ut hela tiden. Varje gång man kommer och kollar på det, suck den här gamla tavlan. Mm. Dali har gjort någon hängröv i en klyka. Jag går och kollar igen imorgon. Har inte hänt ett skit.
Vi var på Louvren i Paris i förra hösten, gick lite sent på kvällen. Det var väldigt lite folk, och då kom vi förbi den här Leonardo da Vinci, jag målat en kvinna, Eva Lisa. Mm. Och min son blev galen, för hon var exakt likadan som förra gången. Så han kastade sig mot henne med en kniv. Ja, så det jag tycker det var bra, för det var ju liksom en liten förändring i strukturen då på tavlan.
Konstkritik.
Men det är jättebra att man liksom håller det levande också, det här att man vill ha levande konst. Och så här, för i Malmö har man ju börjat att man vill ta ner den här konsten till den här konsten som är samma som man... Man ställer sig utanför mörka kläder och så skjuter man in. Mm. Så att man liksom fångar ögonblicket.
Mm. Det är lite mer våldsam konst.
Då blir det här tragiska versioner. Ja.
Och det tycker jag känns tråkigt. Låt den här konsten få vara vad den är och leva och fortsätta utvecklas. För det är ju det som är speciellt med det. Man behöver inte likrikta allting till Mona Lisa. Så att det stannar i ögonblicket.
Eva Lisa.
Eva Lisa. Förlåt.
Och jag kan tipsa, om man vill ha lite mer romantisk konst, så kan man, ska jag rekommendera att kolla in hos väldigt kraftiga naturister. För då får man lite det här kerubaktiga och frodiga i det.
Jag var på en utställning som visade den här kitschen också. Jag var i Hammarby Sjöstad, och vilken kitsch.
Ja.
Fest. Härligt alltså. Modigt, men otroligt kitschigt var det.
Men det är häftigt att man kan liksom göra sin egen konst lite, alltså att det, man själv kan bestämma lite vad det är för konst man ska få, som med pizza.
Ja, precis som med pizza skulle jag säga.
Ja, tack för ett bra tips. Jag själv har varit på också en utställning på det är på Moderna Museet, så är det då Alice Bah, det är vår kulturminister, men det här var innan hon blev kulturminister, som hon gjorde den här utställningen Tårtor jag ätit, heter den. Den är ganska så, ja, man måste tänka mycket själv, för det är egentligen bara tomma fat med lite smuler och lite gräddspår sådär, och så får man själv tänka, vad kan det här ha varit för tårta som hon har ätit den här gången. Så är det liksom det är en ganska stor utställning. De har ju egentligen blåst ut hela Moderna Museet, så det är ju liksom sån här sal efter sal efter sal av tomma, och hela den här långa korridoren som knyter samman alla de här, och även Arkitekturmuseet och shoppen och kaféet och restaurangen har de fått ta bort, för där är det nu de här, det är små piedestaler och så är det ett litet fat, och så står folk och nickar och hummar och tänker lite, fan, kan det varit en Schwarzwald kanske?
Inga skyltar? Är det så att fantasin själv får arbeta? Eller står
det är helt upp till liksom betraktaren att lite att likna vid en tavla som är lite hafsigt målad, så där man själv får fylla i prickarna med en spritpenna.
Men är det tårtor som man verkligen har ätit? För nu har du beskrivit en 8-9 kilometer av tårta. Är det så? Har hon ätit så mycket tårta?
Ja, enligt henne så har hon gjort det.
Och hennes dietist tror jag också har verifierat det här.
Har sagt att det här var inte bra. Det här var inte bra, Alice Bah Kuhnke, säger hon. Och hon säger bara det kanske inte var så bra.
Hur kände du själv när du gick då? Fick du, hur var känslan liksom?
Nej, men jag tycker att det är otroligt häftigt. Det är olika, alltså man börjar tänka, och så tänker, vad kan det här ha varit för tårta? Var det något festligt? Vad firade de? Var det någonting? Var det bara en vardagstårta, eller var det något häftigt? Var det någon som fyllde år? Var det någon som fyllde jämnt? Vad fick de för presenter?
Var det frukost? Var det lunch? Var det middag?
Mm. Man börjar tänka lite så. Och var det ens en tårta? Ibland tänker man så, det här kanske inte ens var en tårta. Det kanske var mer bara någon som har haft en massa grädde på
på vanlig mat liksom, och ätit upp kanske.
Men vad häftigt, för då är det bara din fantasi som sätter gränserna för vad, också ja. Vad är en tårta.
Men den, där, jag sätter ändå gränser tydligt och säger att, vad som är en tårta. Och jag, om det är mat med lite grädde på, då tycker jag ändå att det kan vara en tårta.
Men smörgåstårta?
Heter ju tårta.
Liksom. Laxtårta?
Också tårta.
Allt som heter tårta tycker jag är tårta, och allt som har grädde på blir eller är en tårta.
Mm.
En kopp varm choklad med vispgrädde.
Ja, det är en tårta.
Mm.
Tårta på tårta. Mm. Ja.
Det är två tårtor.
Det är två tårtor.
Kallas det tårta på tårta om det är till exempel en prinsesstårta på en svartsvalltårta? Är det då tårta på tårta?
Mm.
Ja, det är
klassiskt. Det är den klassiska tårtan på tårtan.
För vi var på dop och då var det 4-5 tårtor. Och då sa vi just det, att det här är lite tårta på tårta. Och då kom Björn Skifs, för då var det hans klyscha.
Och ville ha tillbaka den.
Japp.
Och där skulle också mer kunnat säga, det här var lite tårta på tårta på tårta på tårta på tårta, för det var 5 stycken.
Ja.
Och då hade du kunnat sagt det också, för den har han inte tagit.
Nej.
Nix,
så man trär på ett långt strå.
För lite somrig känns det.
Mm. Ja.
En så kallad sommartårta.
Mm.
Det ska vara mitt tips. Nu ska vi gå och titta lite vad som händer i helgen. Vad vi har för tips framåt så att säga. Ja.
Mm. Den populära finkrogen Oaxen kommer branscha ut med pappersoaxen. Där alla rätter är gjorda av just papper. Och den hypade kocken papier-maché gör gästspel under hela december. Så det kan man gå och njuta av papper.
Det vill jag testa. I, utanför Ludvika har Blötberget, Sunnasjö älgjaktslag. Allmänhetens älgjakt i helgen. Det är lite prova på. Och det är också fritt villebråd.
Är det ju innan varit bara att de med jaktlicens och som har en utbildning så att säga har fått vara med, men nu alltså...
Vem som helst.
Ja.
Och det är även så att förskolan Kikarsiktet som håller till där har Mauserklubben, så att det är lite för ungarna också.
Ja.
Det är varselväst på och ut och skjut.
Det tycker jag är viktigt också, för att jag hörde att alltså älgjakt kan ju också vara älgar som jagar människor, men det här är alltså inte det.
Det är fritt villebråd, så det är det.
Det kan det vara det också.
Alla mot alla.
Alla mot alla.
Egentligen fair play.
Mm.
Men det här gäller ju inte för älgmänniskor.
Nej.
Alltså korsade...
Inget gäller för älgmänniskor.
Nej. På restaurang Göken och älgen på Havregrynsgatan huserar klubben En Deciliter. Klubben heter En Deciliter med ett frågetecken, så den heter väl En Deciliter. Och där spelar DJ Mameluk Bralla sin populära blandning av funk och Ian Wachtmeister.
Spännande.
Det kostar faktiskt 80 kronor i dörren att gå på det.
Det här är ju en mer information, eller det är väl upp till var och en om man nu har en sån här, men det är årsstämma för äggavatarerna från Twitter, och de kommer att samlas ute i en skog eller i någon skog, jag vet faktiskt inte var, de kommer att vara helt jävla dumma i huvudet tillsammans. Och det är egentligen den där jag vet, det är ju väldigt hemligt, men är man en äggavatar så kommer den här stämman att äga rum.
Och då kommer det bli en skön blandning av puckade påhopp och bara idiotiska åsikter och allmänt trams, va?
Ja, människor som inte förstår ironi och liksom tar sig friheter. Alla de elementen kommer att finnas med.
Och de kommer klustra ihop sig i olika åsiktskluster. Precis. Och hålla med varandra och sådär. Långa tråder. Gamla Creeps keyboardisten och låtskrivaren Hasse Ingmansson kommer, som också är en väldigt rolig stå-upp-komiker, kommer att byta portkod i helgen.
Okej.
Så att det
måste hålla utkik.
Ja. Hasse har varit gäst här tidigare i
panelen. Ja, vad roligt. Ja, det är lite
då hade han sin gamla portkod.
Ja, nu är det som ett L.
Okej.
Alltså, ja, det är ett upp- och nervänt L.
Han kommer nog mejla ut det här på sociala medier. Ja. Kan man... klubben En gång, ingen gång kommer ha DJ-lösfest på lördag en gång nästa vecka. Så det är lite oklart om det blir av.
Man får vänta och se.
Ja, det är ju En gång, ingen gång.
Ja, just
en
det.
Gång på lördags. Så vi får se.
Ja, det är ingen vana om man säger så.
Nej, precis. Det här är ingen vana. Och, ja.
Och de har tagit den, bara för att vi har pratat om klyschor innan. De har alltså säkrat det.
De har säkrat upp En gång, ingen gång.
Mm.
Så egentligen får jag inte säga så, utan jag får säga En gång, ingen gång klubben.
Just det.
Jag var där en gång.
Mm. Så att,
Det var inget... Hände inget.
Nej. Jag har bara ett litet snabbt till också. Att stödgruppen för människor med fullgråtande partners, de kommer att träffas i ABF-huset på söndag eftermiddag. Och deltagarna kommer bland annat att få se klipp med Carrie i Homeland som utgångspunkt för gruppterapi.
Mm. Bra, äntligen.
Rekommenderas.
För jag kommer med också. Till. Poeten och arkitekten Lars Mikael Rattama lägger ut en namnlista på Årsta bibliotek på söndag. Med för och emot Nya Slussenbygget.
Skriver man upp sig eller är den färdig liksom?
Nej, man skriver upp sig. Man skriver upp sig. Det är för och emot Nya Slussenbygget. Då.
Men det är bara en lista?
En lista.
Mm. Så, att det,
så är man för eller emot så skriver man upp
sig. Här är att han har inte riktigt bestämt sig. Så att man skriver upp sig för han. Så skriver han texterna. Så det, det är lite krångligt. Men han är ju både poet och arkitekt. Så att,
han delar upp det där sen.
Ja, han bestämmer.
Så det blir rättvist.
Han kommer att samla in namn. Och sen använder han dem till det han tycker de passar bäst till. Så, att, men det kommer nog bli en del namn.
Mm. Absolut.
Ja, men sen uttrycket packa pappas kappsäck kommer ha en nystartsrelease. För man har insett att det är väldigt svårt att säga det. Och det är en uppmaning riktad till någons barn. Så att man har bytt till, är du snäll att packa ner pappas grejer i en väska, du kan ta den där lite större men inte den största. Så det blir dagtid på kåken och gratis inträde och serpentiner och sådär.
Väldigt bra.
Glad tumme upp för det.
Ja, väldigt krångligt innan.
Då har vi helgen klar för oss. Det blir stressigt men wow, vilken upplevelse. Nu går vi vidare. Vi ska ta och hinna med ett ämne till. Det har ju nämligen framkommit att då rent juridiskt, det här är för användare av sociala medier så som framförallt Facebook. Om man analyserar Facebooks användaravtal så står det klart där att de äger alla användares specerivaror. Man alltså genom att ingå avtal med Facebook, genom att anmäla sig som medlem i Facebook, så säger man upp ägandet av sina specerivaror, vilket innebär att Facebook kan komma hem när som helst till en och plocka på sig av en specerivaror och logga ihop till exempel en saffranspasta eller någonting som någon är sugna på som skulle vara gott. Hur känner ni inför det här att känna till? Använder ni Facebook själva?
Ja, absolut. Och jag tycker att det är jättebra. Jag lagar inte så mycket mat. Däremot, jag har en gammal burk med krossade tomater som jag har haft av min mormor och den är från 1962. Och jag är väldigt orolig för de kan ju ta vad som helst då, om de kommer att ta den. För jag har liksom sparat den för att jag ska ge den till mina barn. Och om de använder det för att göra någon form av pastasås så blir ju liksom...
Men man får ju inte gömma grejer, det vet du.
Nej, jag vet det. Så jag måste ju ha den framme.
Skafferiet eller kylskåpet? Ja.
Men jag tycker ändå att det är också bra för att Facebook är väldigt bra på att laga mat. Mm. Alltså en saffranspasta, det låter enkelt, det är otroligt svårt. Och sen är inte Facebook någon rättshaverist, utan laga mat går. Mm. Det står lagad mat där. Va? Så att,
jag tycker det är jättebra så.
Ja, det blir smarrigt.
Och ganska smalt. Alltså det är inte mycket grädde och så, utan det är schyssta grejer. Det är klart att man själv som har köpt dem, men inte ramla i några smörfällor alls, utan det blir gott ändå. Mm.
Jag har ju länge gjort så att jag lägger undan ett så kallat tionde till Facebook av allt jag köper för att ha en säkerhet.
Som går till dem.
Precis, att jag tar från specerivarorna en tionde.
Det som är lite bra med att de kommer hem och lagar maten hos en är ju att man får otroligt läckra bilder att lägga upp på just Facebook i sin tur. Och de bilderna äger man ju själv. Det är ju ens egen bilder så att säga. Så de får man ju.
Men om det är helt sjukt om de skulle äga bilderna.
Jo, fast ja, precis. Nej, men så kan det ju inte vara. Det blir ju helt... hur skulle det gå till? Men däremot om bilden är på en latt till, liksom. De gör en latte till en och så gör det ett hjärta. Och så säger man så här, höstmys, då äger de den, för det är en klyscha de har köpt.
Just det.
Mm. Just det.
Den har de, så att säga.
Men sen kan man inte heller, till exempel om man gör en bild på en latte, man tar en bild på den och så när de kommer tillbaka så säger man, gör den där latten. Det går inte.
Nej.
För de bestämmer. Facebook bestämmer.
Ja. Ja, de äger rätten till specerivarorna och att göra vad de vill. Men alltså, det är lite vad de är sugna på för stunden.
Men det är roligt det där som du säger att du lägger under till tionde, därför att ända fram till 1100-talet så ägde ju Facebook även djuren, alltså gårdens djur, och hade så att säga lite fri access till djuren och göra vad de ville med dem.
Nej, men det är där jag minns, och det är därför jag har det liksom lite i åtanke att jag är beredd. Jag tar inte lätt på Facebooks tionde, så att säga.
Det kanske är av godo så att säga det här som har framkommit då i deras regel.
Däremot så skummade jag igenom det här igår kväll bara för att förbereda mig lite grann, och en sak som jag såg som var jätteupprörande som jag tror inte så många vet, för det står väldigt långt ner i det avtalet och de har ju ledsnat, det är att de Facebook har alltså rätt att komma hem till en och sova sked om Facebook känner sig ensam. Och man kan inte säga någonting.
Nej. Men det, till deras försvar så är det just bara så vad sked, inget mer.
Nej, det är inget.
De förväntar sig inget mer och de får inget mer.
Nej, men å andra sidan så nu är det inget mer, men vad händer sen? Vad händer efter valet till exempel? Kan de plötsligt de slinka in med någonting då? Ja. Eller?
Det alltså de kan väl ändra sig.
Vad är det här? Det är väl inte okej? Jo, det är faktiskt okej. Så nytt avtal. Du har inte
Ja, men det är ju Facebook. Det är klart, de kan ju bestämma vad som helst. Det har vi ju ändå någon sorts vana vid i det här samhället. Att det är Facebook som bestämmer. Och skulle de vilja mer så kommer de inte in. Det har de ju haft möjlighet att göra ända sedan, som du sa, 1100-talet. Mm. Att lägga in det här.
När grundades Facebook? Det var på 800-talet, va?
852. I Tyskland. Kristus.
Men det är ju vissa saker som har gått ganska obemärkt förbi, som att ge sin förstfödd och sånt där. Det var ju ingen som, det var ju ingen storm kring det. Men just liksom att de skulle få komma och klippa en i pottfrisyr när helst de ville. Mm. Det vart ju ett jäkla hallå. Och det förstår man ju.
Mm. Ja, för de bilderna är inte kul att lägga upp sen på just Facebook.
Nej, det är inte.
Nej, det är ändå ditt hår.
Ja. En annan grej som nu spelar inte det så stor roll längre när alla har skärmar, men på 80-talet så kunde ju Facebook komma hem och välja kanal på tvn.
Ja.
Mm. Och jag vet inte om ni kommer ihåg det, ni är rätt unga, men hockey-VM 1981 så mötte Sverige Sovjet och det stod 0-0 efter första perioden och så kom Facebook hem och satte på andra kanalen för det var landet runt. Och sen så vi bara, men snälla, nej, nu är det här. Så kolla på det. Och sen så när vi äntligen fick zappa tillbaka, då stod det 13-1 till Sovjet.
Åh, herregud.
Helt, och jag skulle så gärna vilja sett den matchen.
Alltså. Jag minns när jag var 7 och var ute på skolgården och skulle leka, så kom ju Facebook och sa nej, ni får inte leka under höga svingar.
Nej.
Så då tog de bort den leken. Nej, sånt kan vara lite tråkigt. Men man anser att man är vant sig vid att anpassa sig
till det. Ja, men det är så. Går man med i någonting och då får man ju tåla de reglerna som de har satt upp. Och då, det är tydligt, det står ju där. Det står ju, det är bara att läsa igenom.
Man läser igenom 570 sidor.
Ja. Men bara så avslutningsvis, jävligt viktigt att man kollar att det verkligen är Facebook. För att när jag gick i gymnasiet så kom Facebook och sa, böj dig framåt, nu ska jag stock. Och jag tänkte, det är Facebook. Vad ska jag göra? Och vad menar Facebook? Men sen så vill jag ändå se licensen och då var det en förfalskning. Så att,
ja, det var det.
Jävla tur.
Var det Google Plus?
Ja.
Varmt tack för att ni kom hit. Jag tycker vi har gjort en korrekt sammanfattning av veckan och vi hade bra tips till våra lyssnare också. Kan man väl säga.
Mm, absolut. Tack, det var kul att vara här.
Ja, verkligen. Tack så superkul.
På återhörande, glöm inte att gilla och följa Fantasipanelen på Twitter och Facebook. Det är där man får veta allt det senaste om vilka som är med i panelen nästa vecka till exempel. Och man kan även, om man går in på fantasipanelen.se, så kan man, om man klickar på namnen på de här personerna, så kan man följa dem på Twitter och få lära sig mer och följa våra panelmedlemmar i sin vardag, vilket är otroligt häftig upplevelse. Då säger vi så. Hörs vi nästa vecka. Hej hej!
Hey, folks, I'm Mark Maron from the WTF podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince.
Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.